Den här podden görs i samarbete med vinet Masi. Förutom att dricka vinen från Masi under den här vinprovningen så kommer vi också få en hel del tips och tricks. Vi kommer slå hål på en hel del myter och sen får vi reda på hur länge man kan lagra en flaska vin. Hej Jessica!
Hej Malin!
Hej, hur mår du?
Jag mår fantastiskt. Hur mår du? Vi har en specialpodd idag.
Jag vet, jag är så taggad. Jag känner att jag är lite övertaggad. Vi har en väldigt härlig gäst med oss. Linn Ljungqvist från Vin Unique. Hallå Linn.
Hallå. Så kul att vara här.
Hallå.
Ja, idag ska vi alltså ha en vinprovning och lite vinskola.
Mm.
Kan inte du berätta vem du är och vad du gör?
Jag jobbar som vd på Vin Unique, men är även utbildad sommelier. Och vi har ju några av världens främsta vinhus i vår portfölj. Och idag träffar jag er för att vi ska prova igenom några av Masis viner.
Älskar Masi.
Ja, jag med. Det här är så spännande. Vad behöver man tänka på innan en provning så här? För vi har ju ett par viner.
Det man behöver är ju ha glas.
Jag har glas.
Bra.
Alltså jag tror att du kommer ge mig bakläxa. Det här är mitt första glas, så lite grann som en champagneglas. Hatar du mig nu eller får jag göra provningen då?
Du får göra provningen, jag hatar inte, men du kommer inte få den bästa upplevelsen.
Nej.
Nej men faktiskt det man ska tänka på när man vill prova vin så är ju att välja ett glas där man får bästa liksom, upplevelsen. Och vad är då det bästa glaset? Men jag tänker det behöver inte vara jättestort, men det ska heller inte vara jättelitet. Tänk typ ett glas som är lite stängt upp till, som är rundad kupa. Det är det bästa.
Alltså.
Och får jag bra betyg på mitt glas?
Ja, det där är bra. Det där
du
är
har
bra.
Ett riktigt vinglas. Jag ser ju nu att mitt andra...
Jag ser ju inte och dricker, sitter inte och dricker ur mormors gamla kristallchampagneglas som du gör.
Men Jessica, nu sitter jag i studion. Jag sitter liksom inte hemma där jag har mina fancy-pansy-glas. Här har jag ju typiskt öppet glas upp till på mitt andra glas som jag tänkte ändå att jag skulle briljera lite med.
Mm.
Du sitter alltså i Kalles musikstudio.
Ja.
Det är det där han bjuder Madonna och Lady Gaga på när de kommer på besök alltså.
Stackarna.
Ja,
men skämt åsida.
Men jag ska försöka då.
Ja, men skämt åsida. Jag tänker att det viktigaste är ju ändå att man får en härlig och rolig upplevelse. Men om man ändå känner att man vill liksom ta sin provning till en lite högre nivå. Då kan man ändå så här försöka tänka lite på. Välj ett glas där kupan stänger sig liksom mot öppningen. För då koncentrerar man liksom doftutrymmet bättre. Och det är ju det lite handlar om. Att vi ska ju få en upplevelse där vi liksom ska smaka och känna så mycket som möjligt.
Både smak och lukt. Men du kan inte säga lite snabbt vilka viner det är vi ska prova?
Idag har jag tagit med mig då viner från vinhuset Masi. Och de är ju en av världens mest kända vinmärken. Och framförallt kända för sina Amarone-viner. Det här är ju det är familjeägt och de startade verksamheten redan på 1700-talet. Men idag har de vinodlingar inte bara faktiskt i norra Italien, Veneto, där man gör Amarone-vinerna, utan även har de köpt egendomar i Toscana och Argentina, vilket är superspännande. Och jag vet att ni har ju pratat om Sandro Boscaini som är ju Mr. Amarone. Och
vi hade till och med en tävling om det och folk var bra. De hade koll, ja, det var kul.
Ja. Vem vill inte heta Mr.
Eller
Amarone?
Hur?
Liksom?
Nej, men, och det kommer faktiskt för att i början på 1900-talet så levde ju, kan man säga, Amarone-vinerna en väldigt sådär borttynande tillvaro. Men då var det faktiskt Sandros pappa som började buteljera vingårdsbetecknad Amarone. Och det är ju lite mer topp Amarone från särskilt utvalda vingårdslägen. Och så började han i mitten då på 60-talet, eller ja, början på 60-talet, att marknadsföra de här vingårdsbetecknade Amarone-vinerna för att skapa hype kring Amarone. Men sen när hans son tog över egendomen några år senare, och det är ju då Sandro som kallas för Mr. Amarone, då valde han att göra Amarone-viner som var lite mindre liksom söta och kraftiga, bara för att anpassa dem bättre till mat. Så att, och det är ju så vi dricker Amarone idag. Att tanken är ju att det inte bara ska vara det här ostvinet, utan att man faktiskt ska kunna ha det till en schysst köttbit eller en gryta, lite kraftigare mat. Så att det inte bara blir liksom ett vin som man dricker ett halvt eller ett glas utav.
Nej, det vill alltså, man
jag
inte.
Känner att det är så, vi har så mycket att lära här, ja, känner jag.
Kul. Men
ostviner.
Men får jag fråga en sak? Jag såg att du, Linn, du har en spottkopp. Det har jag glömt. Har du spottkopp?
Nej, självklart inte. Varför skulle jag ha en spottkopp? Klockan är efter 3 på eftermiddagen.
Okej då.
Ja, nej, men jag jobbar ju med vin professionellt, så jag behöver liksom spotta, annars så skulle det gå rätt illa ganska fort. Så att, jag hoppas att ni ursäktar mig.
Ja, det är okej.
När man jobbar med viner på det sättet som du gör, blir man någonsin trött på vin?
Nej.
För jag tänkte, när jag var ung och jobbade på Klock så ville inte jag se en hamburgare till i hela mitt liv. Det var ju ändå jag åt, men jag tänker så här, det är inte så när man jobbar med viner.
Nej, och vet du varför? Det är för att jag älskar vin. Jag tycker det är så kul och... Ända sedan jag var liten, jag är uppvuxen i en mat- och vinfamilj. Det vi alltid har snackat om, det är vad äter vi härnäst. Det har varit vår liksom, stora grej i min familj. Så jag är ju uppvuxen med det goda livet. En pappa står och lagar mat med Carl Butler. Och det som jag känner med vin är att du blir aldrig fullärd. Det kommer alltid nya vindistrikt. Man uppfinner hjulet igen. Man ändrar vinifieringsmetoder. Jag känner att det finns alltid något nytt att upptäcka och något nytt att lära. Plus att det är ju en fantastisk njutning åt så många människor. Självklart så ska man förstå riskerna också. Men om man tänker, mitt uppdrag som jag ser det, det är ju att sätta goda kvalitetsviner på svenskarnas middagsbord.
Mm. Mm, alltså det låter som en dröm.
Jag vill bara sätta igång. Kan man göra det?
Vi kör.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Berätta, Linn.
Jo, först ut så har vi Masi Suave Levarie. Och det är en så kallad Suave Classico. Och det här är ju alltså gjort på inhemska druvsorter från norra Italien. Det är Garganega och Trebbiano. Och det som kännetecknar ett Suave-vin, det är att det är lätt, det är friskt, lite mineraligt och... Tycker jag ett superhärligt så här, att börja med vin. Vi tar ett litet glas vin medan vi står och lagar mat eller småsnackar lite. Inte kanske jättekomplicerat men superhärligt.
Vet du vad jag kände instinktivt? Jag har redan fuskat. Förlåt, jag tog en det gjorde du med Jessica så tittade på mig.
Alltså jag att du tog en klunk med nu.
Att det här är ju det ultimata picknickvinet. Mm. Är det inte det? Så här, enkelt typ snacksvinet när man bara ska ta en drinkvin och inte liksom äta någon större mat, eller? Mm.
Men jag håller helt med. Det här är så här superhärligt mingelvin som vi säger i vinbranschen. Nej men precis.
Det är väldigt, otroligt gott.
Lättälskat.
Och sen lite så här härligt, lite vita blommor, lite citrus.
Är det lite ananas i, eller?
Och det är det som är så, tycker jag också, kul med vin, att det finns egentligen inget rätt och fel. Därför vi alla har våra egna smak- och doftminnen. Så det du känner kan vara något annat än vad jag känner, eller vad Malin känner.
Mm. Eller säger du så bara för att vara snäll nu, för att det egentligen inte är en ananasdoft i den här.
Jag är lite snäll. Men vinprovning ska vara kul. Det är liksom nummer ett.
Ja, det är kul.
Jag tycker att jag känner absolut citrus, och jag tycker också att det känns blommigt och väldigt så här fruktigt och lätt.
Mm. Men precis, det är lätt.
Men lite mineraligt. Mm. Lite, inte bubbligt alls, men lite så här kittlande på något sätt.
Men den har en väldigt hög syra, det här vinet, så det är fräscht. Jag tycker det är jättebra.
Men då undrar jag, när det kommer till vitt vin, vad ska det vara för temperatur på det? För att jag är ju en sån person som gärna så här lägger ner en isbit i vinet. Är det liksom lika med döden, att man liksom tar död på massa smaker? Eller liksom...
Ja, för det du gör när du lägger ner en isbit i vinet, det är att du spär ut vinet. Eftersom den här isbiten kommer ju att smälta. Så det skulle jag faktiskt inte rekommendera. Utan det bästa, det är ju att man kyler ner vinet riktigt ordentligt. Så att det är kylskåpskallt när du tar fram det.
Inte typ lägga det i frysen 3 minuter, eller?
Det kan man också göra om det är bråttom. För det kommer inte påverka liksom kvaliteten. Men jag tänker att servera det helst lite för kallt än vad man egentligen vill dricka det i. Därför det kommer bli varmt i rummet, helt enkelt, av rumstemperaturen. Mm. Mm. Men det här med att lägga i spit, det är frestande, men då är det bättre att ta en hink, eller om man har en stor vinkylare hemma, eller ungarnas fotspa, eller vad man vill. Kör ner is, salt och vatten och snabbkyl det där.
Salt?
Ja, för salt hjälper till att leda kylan, så det går snabbare. Ja.
Va? Hade ingen aning.
Nej. Och är ni på picknick och känner att nu har jag med mig en flaska vitt vin som är perfekt kyl, men det är 25 grader ute, eller som i ditt fall kanske, Jessica, det är 35 grader ute. Vira en våt handduk runt. För då håller det kylan längre.
Gud vad smart. Men du, har en fråga. Ska man, för när man dricker rött vin ska man gärna så här skvälpa runt det i glaset så man kan dofta och sådär. Gör man det med vitt vin?
Ja, det gör man egentligen med all dryck som man provar av. Det kan man göra med undantag för champagne. Där kan man vara lite mer försiktig. För om du vispar för kraftigt så vispar du ju också ur de här fina bubblorna. Men alltså anledningen till varför man snurrar på glaset, det är ju inte för att man ska se lite så här tjusig och liksom proffsig ut, utan det är ju faktiskt för att det är för att man har koll på läget. Precis. Nej, utan det är faktiskt för att man vill skapa en större doftyta, helt enkelt. För när du snurrar runt vinet i glaset så kommer det upp på kanterna, och då får du en större yta där du själv som provare känner då doften av vinet.
Röda viner brukar man ju hälla upp på karaff och så här lufta och sådär. Gör man det med vita, eller är det bara onödigt?
Nej, jag tycker faktiskt att det kan man ha lite som en generell regel, att alla viner mår bra av att luftas. Häll upp det på en karaff eller en vattenkanna, det man har hemma. Just för att om man får ner lite syre, luft, i vinet, då frisläpps det mer aromer och smakämnen. Mm. Så att det här blir ett sätt att liksom boosta vinet, kan man säga. Och vita viner som är fatlagrade, det är liksom ännu bättre att göra det med. När det är ett väldigt krispigt, lätt vin som den här Suaven som vi började med att prova, det kommer inte förändras jättemycket. Men har man en vit ekfatslagrad Chardonnay för kanske 150-200 kronor, då kommer den må jättefint av att just få lite luft innan servering.
Okej, då har jag två frågor. Den första är, om man gör det här med rött vin, kan man liksom hälla tillbaka det i flaskan efter man har luftat det? För att, alltså, så här, om jag köper en flaska, till exempel en jäkligt nice Amarone, då vill ju inte jag hälla upp den i en karaff och så sitter folk och är så här, gud vad gott det är. Eller så säger de ingenting, eller så säger de att de älskar det. Man vill ju liksom skryta lite på bordet. Förstår du vad jag menar?
Helt rätt. Bara hälla tillbaka det i flaskan. Inga konstigheter.
Ah. Och det blir godare än det var liksom så här, det är själva liksom turen i luften ner i saftkannan.
Exakt.
Eller vad det är. Och
sen, exakt.
Ja,
exakt.
Jag fattar.
Men ingen isbit i, Jessica, för guds skull.
Nej, jag måste sluta dricka med isbit i. Ja. Herregud, det är min kompis Åsas fel.
Skärp, du skyller inte på Åsa. Men du, Lin, kan inte du
men
säga...
Men vänta, jag har en fråga till. Okay, förlåt. Hur länge ska man lufta det?
Bra fråga. Det finns ju en gammal myt som säger att man bara ska dra ut korken i flaskan en halvtimme, timme innan man serverar vinet. Tyvärr hjälper inte det någonting. Därför att det... Jag vet.
Jag gör det. Jag med.
Sorry, men alltså det är för kort tid. Det måste stå då i typ 24 timmar för att det ska ge någon effekt. För det är för lite... Liksom, det är för lite öppning för att liksom syresätta vinet på den nivån som man vill åstadkomma när man häller upp det på en karaff. Så att upp med det på en karaff en halvtimme, timme innan ni serverar. Tillbaka med i vinflaskan om ni vill flasha vilken etikett det är. Annars behåll det i karaffen. Ja. En liten så här proffsig grej, det är annars att man köper någon sån här schysst liten coaster från Svenskt Tenn eller något annat ställe. Och så ställer man flaskan lite så där snyggt på sidan. Superproffsigt. Som de gör på restaurang.
Göra.
Men du, Lin, jag vill gå vidare till vin nummer två. Mm. Men först vill jag veta, vad tycker du att Sauvin smakar?
Åh, jag tycker den är, lite som vi pratade om inledningsvis, väldigt lätt, härlig, krispig, lite citrus, gula äpplen. Jag tycker det finns en liten touch av lite florala, vita blommor. Men också lite så skön mineralfinish.
Och ingen ananas.
Nej!
Det kommer nästa glas.
Ja.
Då går vi raskt över till glas nummer två. Hepp. Jessica, du har inte spottat, va?
Nej.
Det kan bli väldigt herregud. Spännande. Hur många glas drack du första?
Nej, men jag öppnade ju flaskorna innan vi hade börjat möte, såklart. Nej, det hade jag inte. Det här kommer gå så bra.
Nu drack jag i alla fall vatten för att neutralisera min mun. Gjorde jag rätt, Olin?
Mycket bra, mycket bra.
Jag häller vin på golvet. Var det okej?
Ja, det var bra.
Nej, men för vi pratade lite så här, vad ska man förbereda inför en vinprovning? Det är ju glasen, det kan vara schysst med lite vatten. Eventuellt då en spottkopp om man vill ha. Sen kan man faktiskt ha någon liten bit bröd eller en grissini eller någonting om man vill neutralisera smaklökarna mellan vinerna.
Alltså jag tog med mig en bar med chokladsmak. Det var sådär, eller? Jag öppnar inte den.
Inte nu.
Nej, jag öppnar
inte. Ta den efter istället.
Jag tar den sen, jag tar den sen.
Bra.
Smart.
Yes. Men vin nummer två i alla fall. Det är Masianco. Och det här är ju en av de liksom storsäljarna som finns på Systembolaget. Och det är gjort på en druva som heter Pinot Grigio. Och Pinot Grigio har ju blivit nu... den här nya trenddruvan som man börjar se mer och mer från olika regioner och ursprung, inte bara i Italien utan även andra länder. Och den är ju väldigt härlig och publikfriande eftersom den är väldigt fruktig, smakrik men är också samtidigt väldigt fräsch i stilen.
Men lite lenare och smörigare än den första. Men absolut
inte för. Och då har du smakat
för.
På den, Malin?
Jag tog en klunk nu.
Jaha, jag trodde vi skulle göra som en gruppaktivitet. Måste jag också ta en klunk?
Men Lin, jag måste fråga dig en sak. Ja. För den vi dricker nu, det är ju en 2019. Spelar det någon roll vilken liksom ålder eller årsmodell, vad säger man, vilket år det kommer ifrån?
Men det gör det faktiskt. Och det beror kanske lite på hur nördig man är och så. Men jag tänker när det gäller just vita viner under 100-lappen, då vill man gärna ha ett så fräscht vin som möjligt. Och då ska man... gärna konsumera den senaste årgången. Och det som nu har börjat rulla ut på hyllorna, det är ju årgång 2019. Vissa kanske fortfarande har 2018 och det är okej. Men jag skulle nog inte i första hand ta ett vitt vin från 2016 för 89 kronor. För det har förmodligen börjat tappa väldigt mycket i frukt och smak.
Men alltså hej, där trodde jag att det liksom var så här, ju äldre vinerna var, desto bättre blev de.
Ja, det trodde jag.
Ja, men det beror ju på lite hur de då är framtagna. Vad är det för syfte? Vi kommer ju komma till lite senare, längre fram i provningen, så provar vi ju röda viner med lite mer, några fler år på nacken. Och de är ju producerade för att lagras och att konsumeras efter ett par år. Så att det beror helt på vad man har för liksom grundtanke med vinet. Och det bestämmer ju vinmakaren. Nej, men just de här vinerna under 100 kronor, både vitt och rött, då är det ofta senaste årgången. Och då är det beroende på om vinet har fatlagrats eller inte. För då tar ju det tid innan man kan släppa ut det på marknaden. Men jag skulle säga att det är 17, 18, 19 som gäller röda viner under 100 kronor.
Mm-hmm. Men då får jag fråga en sak. De här vinerna, vi börjar med den här Suaven vi drack först. Mm. Vilken prisklass är det?
89 kronor.
Ja, wow. Mm. Det var väldigt jättebra. Bra.
Eller hur?
Och det vi drack nu då, Masianko.
Den ligger på 99 kronor.
Mm, det känner man nästan. Mm.
Men visst är det är liksom 10 spänn upp i smaken tycker jag också. Och du var lite inne på det här med att den var lite krämigare eller smörigare. Mm. Och det håller jag med på. Och det som är lite spännande här är ju att anledningen till det är ju den här fylligheten som man känner. Det är att en liten del utav druvorna har faktiskt torkats innan de pressas. Och då...
Vadå, så att de typ är russin?
Ja, liksom? Det har inte gått så långt. Men man liksom torkar ner dem lite. Och det här är ju en gammal så här, tradition i vinet som man använder i ripasso amaroneviner. Vi kommer in på det sen. Men då har man tagit några procent av druvan och torkat. Och då dunstar det av vatten. Och då får du mycket mer koncentrerad druva som du sen pressar. Och då ger ju det smak och lite fyllighet. De druvorna har också sen lagrats ett par månader på ekfat. Och det ger ju lite den här krämigheten som du var inne på, Malin.
Mm. Mm.
För man det här känner... var väldigt gott. Mm.
Ja, men tänk dig det här till typ en fin torsk med en så här beurblansås eller någonting. My god, vad härligt. Mm. Eller?
Ja, eller bara till chips.
Varför inte?
Ja, fantastiskt. Mm, men vad rekommenderar man liksom så här, nu dricker vi det här vita vinet. Mm. Och suavevinet snackar vi om att det är ett så här bra fördrinksvin när man står med tjejerna eller familjen i köket och hänger. Och vad säger vi om Masiankovinet då? Vad mumsar man till det? Eller kan man dricka det som det är, bara liksom rakt upp och ner? Rekommendera hur
det går jättebra, säger jag.
Ja, det går jättebra. Men jag tänker att om man liksom så här, när man äter kött så ska man ju dricka rött. Och när man äter fisk ska man dricka vitt. Det är ju liksom så här, det är ju någon gammal...
Är det en myt eller på riktigt?
Ja, precis. Är det liksom så här, är det bara gammalt säg som inte gäller överhuvudtaget?
Men alltså det finns väl alltid så här en viss sanning i de här, vad ska man säga, traditionerna eller reglerna. Men jag tycker lite så här, nummer ett, man väljer det man själv tycker om. Är man en vitvinsdrickare, då dricker man ju vitt vin även om det är liksom biff på tallriken. Men jag tror att om man tänker lite så här vidare och inte bara på huvudingrediensen kött eller fisk, utan man tänker, vad har jag för tillbehör? Då tror jag faktiskt att man mycket enklare kommer att hitta ett vin som faktiskt passar till det man ska äta. Så att tänk exempelvis ett ankbröst då. Som ändå är rött kött. Men att man har någon liten trevlig liksom gräddsås till som inte är så tung. Man kanske har bara lite steksparris. Då tycker jag definitivt att man kan ha ett litet kraftigare vitt vin till det. Och likadant som att äter du torsk, som du var inne på alldeles nyss, så med beurblansås och så har man lite smakrika tillbehör. Man kanske har lite... baconsmul som man drar över för att skapa lite mer tryck. Man kanske har bakat några tomater i ugn eller lagt på grillen. Då tycker jag det funkar superbra att köra ett lätt rött vin till. Så jag tänker man kan
med andra ord
våga
lite
prova.
Smaksak.
Ja.
Ja.
Precis.
Kul.
Våga prova.
Men de här då tycker jag de här förteckningarna som man ser på Systembolaget. För där ser man ju ofta så här, ja det är en liten fisk här, här är en liten köttbit, här är ett litet glas. Vad, är de en bra riktlinje för folk som kanske inte har koll?
Ja men det tycker jag ändå, för att Systembolaget har ändå gjort en väldigt så här omfattande liksom bedömning av vinerna. De har ju en hel paneladministration där de sitter och jobbar med just det här med mat och vin i rekommendation. Nu har inte jag varit inne och kikat supernoga på alla rekommendationer, men jag tror att de är ändå ganska öppna i de här mat- och vinmatchningarna. Så att, ja, men, men jag tror det. Men sen som sagt, våga testa själv.
Ska vi gå vidare?
Vi går vidare.
Är det bara jag som börjar bli lite snurrig? Alltså på ett glatt sätt, eller?
Va? Nej, alltså okay. Lin spottar ju, så att det vore ju nästan lite läskigt ifall hon blev det faktiskt.
Yep.
Jag kan se framför mig här om tre viner, hur fnittrigt det kommer bli.
Det är härligt.
Det kommer bli så bra.
Ja,
så.
Verkligen. Men det här vinet, får jag säga då? Om vi fortsätter bara om Masiankon innan vi går vidare. Jag känner att det var... också lite fruktigt, men mycket smörigare. Mjukt och runt i munnen och också lite mineraligt. Alltså det är lite så här. Jag gillade det.
Jag säger samma sak som Malin säger.
Härligt.
Och ananas.
Och här kände jag ingen ananas. Skulle jag gjort det?
Nej. Men jag kan väl känna att den här var så här gulfruktig.
Jo, jag känner ananas.
Eller hur?
Men det för gör jag... du ju inte.
Ja, det gör jag.
Jag känner faktiskt lite ananas i det här vinet. Så...
Nej.
Jag har ju väldigt svårt att urskilja dofter rent generellt. Liksom. Malin, det här har ju du och jag pratat om flera gånger.
Men Jessica, att det är... om någon har kräkt så känner inte Jessica det.
Nej, men vi ska inte prata om det just i det här forumet.
Nej, förlåt.
hur vet man egentligen så här, hur doftar äpple? Hur doftar liksom vita blommor? Alltså jag känner ju det när jag kan visualisera det samtidigt. Men att sitta liksom i ett vinglas, snurra det lite elegant.
Men det är väl superindividuellt?
Så är det så här, jag känner ju att det doftar massa goda saker, men jag kan ju inte se framför mig vad det doftar. Jord, hur doftar det?
Men det där är mycket träning. Att man lär sig hela tiden att liksom analysera det man doftförnimmer. Så att för mig så tror jag att det blir ju mer...
Har du tränat upp ditt doftsinne så att du liksom så här, du stoppar ner näsan, gröna äpplen, vita blommor, perfekt.
När man går den här sommelierutbildningen som jag har läst...
Oj, jävlar, förlåt, skål.
Det är ju en ettårig heltidsutbildning där man tränar, man läser teoretiskt och tränar på att prova vin efter ett liksom, systematiskt schema där man faktiskt får lära sig alla de här nycklarna. Men sen har ju jag importerat vin i snart 16 år och provar ju vin dagligdags. Så det blir ju en del av liksom, jobbet. Men jag tänker... När man är en glad konsument som drar ihop en vinprovning med lite kompisar, då tycker jag att man ska inte ställa så himla höga krav på sig själv. Utan fantastiskt att prova lite vin ihop, snicksnacka lite och försöka. Till slut så släpper det och så börjar man liksom hitta de här olika nycklarna och koderna för att beskriva det man faktiskt smakar.
Liksom, okej, man doftar på ett vin, det förstår jag liksom. Men hur gör man sen när man har tagit in vinet i munnen? För jag har varit på en vinprovning en gång där man liksom så här, du skulle ta en klunk, nu tar jag en klunk. Och här skulle man göra så här. Alltså man skulle typ surpla det i
filtrera lite.
Tänderna och dra in luft i munnen. För att så här kunna liksom känna smaken i... Man ska inte gurgla det, Malin. Nu gurglade du vinet, jag såg det
jag
på en face.
Jag
druckit
3 glas vin, låt mig vara.
Nej, men hur ska man liksom... Finns det något knep? För att det är ju inte heller härligt att sitta på en restaurang med en eventuell dejt eller sin man eller vem ever och ta upp glaset och så börjar man liksom...
Nej, och det där är väl... Det är ju rätt kul för att jag funderade lite på hur ska jag nu prova de här vinerna För det går bara av farten det du beskriver. Jag sitter ju och håller på så där och surplar när jag provar vin.
Gör du det?
På riktigt.
Varför gör du inte det nu?
Nej, för då skulle det höras, men då skulle höras inspelningen.
Ah.
Jag har inte sett dig spotta en enda gång i den här koppen förresten nu när jag tänker efter i vårat här Zoom-möte som vi har.
Taskigt, jag har det.
Ja, nej men alltså, det? Så att, det man gör är precis det du beskrev. Du syresätter vinet i munnen. När du har det i munnen och drar in luft, då hela tiden syresätter du det. Och så drar du ju runt det i hela munnen för att du ska känna bättre vad det är du smakar helt enkelt. Så det är därför man gör det.
Blir det liksom som en så här smakexplosion då, eftersom man har liksom så här, du har bäskhet till höger och du har sötma i mitten och sälta och liksom, så att det blir en kompott.
Exakt. Och
coolt.
Jag kan liksom inte prova vin på ett annat sätt. Så att innan vi satte igång så provade jag ju snabbt igenom vinerna för att kalibrera mig själv. Och då nu kunna prova med er utan att surpla.
Men kan så om jag bjuder dig på middag, Lin, kommer du sitta och surpla då vid matbordet om jag serverar vin? Kommer du göra det i smyg?
Alltså, det finns risk att jag gör det i lite i smyg. Men jag kommer försöka behärska mig. För att i det här sociala rummet när man är på en middagsbjudning eller på en mingelparty, då är jag ändå inte där som professionell vinprovare. Utan då är jag förhoppningsvis där en annan anledning. Men det kan hända att jag... i ett gäng fullt utav vinnördar, att vi liksom bara så här glömmer bort oss och börjar sitta och hålla på så där lite.
Men surpla. Kan vi inte göra det nu? Vi går på röda vinet och så bara kör vi. Min man gör ju nämligen där ogenerat alltid. Och så drar han bakom mungiporna och han har på... Alltså,
han, det gör ju han faktiskt. Han ser skitskum ut när han dricker vin.
Men varje klubb är det därför? Vinet jättebra. Ja, men kanske inte alltid med det, så här, när han verkligen bara så här, vill känna in det.
Mm.
Gud, jag eller trodde det bara var hans beteende.
Ja, det kan också vara. Men ska vi gå på det röda och så gör vi det en gång. Berätta om det röda nu.
Ja.
Vilket röda ska vi ha först?
Nu ska vi börja med Masimodello.
Masimodello.
Ja. Och då har jag ju liksom byggt...
Jag har en väldigt befogad fråga till dig sen, Lin. När vi har... Oj, jätrar, nu spiller jag rödvin på skrivbordet.
Okay. Ja.
Det blir en kul kväll hos familjen Lasses ikväll.
Ja, precis.
Kanske även hos mig. Kväll för Jessica Lasses ikväll. Ja. Då snurrar vi.
Vi snurrar.
Yes. Sätta glaset, vi snurrar. Eller vinet. Yes. Mm. Vi doftar.
Ja.
Oh,
det här doftar gott.
Sen brukar jag snurra lite igen.
Ja.
Och sen så tar vi in det i munnen. Och när vi har det i munnen, då suger vi in lite luft så vi surplar. Perfekt. Nu är ni proffs.
Vad spännande det här smakar.
Mm.
Lite kryddigt men ändå.
Alltså Malin, du är verkligen ett proffs måste jag säga. Jag är lite så imponerad. Nej men just det här lite kryddigt och
det känner jag, också,
jag älskar ju
det säger jag inte bara efterhand utan jag känner
men visst
det,
är det, det är
jag skulle ju gärna gå en sommelierutbildning. Jag tycker att det är, jag älskar vin. Jag tycker att det är så kul. Mm. Men det, kan det också vara lite gräsigt?
För, alltså som sagt, det är ju individuellt. Jag kanske inte känner just den. Jag känner nog lite mer så här solvarma körsbär och alltså det är den här härliga mörka liksom frukten, kanske lite björnbär och
alltså,
så.
Alltså helt fantastiskt doftar. Mm,
det är väldigt, jag tycker det här är väldigt så här saftigt och härligt liksom.
Körsbär, ja.
Mm. Sen är det ju inte så strävt.
Men har man liksom så här olika, har man lite olika näsborrar? Eller alltså, det har man ju. Men alltså, känner man liksom doft på olika sätt? I... att jag tycker att om man...
Mm. Förlåt, är det nästan lite lakris? Eller lite hallon? Alltså lite så här åt
det? Ja, det tycker jag också. Men just den frågan, Jessica. Om man känner olika... Jag tror att man har så här en dominant näsborre. Det här får ni liksom inte...
Det har jag hört.
Ja, jo,
det
exakt.
Är och det är typ varannan dag så funkar höger bättre än vänster.
Ja, min vänster är mer dominant
så
än
kan det
höger.
Vara idag.
För liksom...
De byter om.
Mm.
Ja, jag kör vänstersidan.
Jag kör höger idag.
Mm.
Nej, vänster.
Men det som jag tycker är härligt med Modello, det är just att det är inte så strävt. Utan det här är mer så härligt, bärigt, fruktigt, lite juicy. Men du har inte en massa... tanniner, alltså strävhet. Nej. Det känns inte torrt i munnen, utan det här är rätt lätt att dricka.
Det är ju inte så tungt, det blir inte så mycket draperier heller på glaset.
Nej, precis.
Nej, då frågar jag för hela svenska folket, vad är tanniner?
Oh. Och draperier.
Tanniner är ett garvämne som sitter i druvans skal. Mm. Och det är det som vi upplever som strävhet i vinet.
Ja.
Och det är ju det som du upplever då om vinet är mer eller mindre kraftigt, kan man ju säga.
För det kan man ju känna ibland när man dricker ett rött vin speciellt. Mm. Är det tanniner i vita viner?
Det kan finnas i vita viner om det vinet har legat tillsammans med skal. Om det här så har varit skalkontakt. Då kan det finnas.
För man kan ju verkligen, man kan ju känna med röda viner att det liksom så här nästan drar lite i kinderna liksom.
Ja.
Det är tanniner.
Ja. Exakt.
Men finns det bra boxviner?
Ja, klart det finns.
Och där tycker jag som så här, tumregel, och det har ju lite, så är det ju med allting. Ju mer du betalar, desto bättre kvalitet får du. Alltså jag tänker på så här, ljud och bild när det gäller så här, tv och sånt.
Mm.
Så det finns ju liksom en aspekt där, så här, pris kontra kvalitet. Så att med boxviner kommer man upp över, säg 250 spänn, då är det ganska stor sannolikhet att det ändå är en bra nivå från början. Det motsvarar ju ett vin som ligger runt 90-100 kronor. Och faktiskt det vinet vi provar nu, Modello, den finns ju också på box. Och är ju,
vad kostar Modello?
Flaskan kostar 79 och boxen 259.
Wow, bra ju.
Den var supergod.
Mm. Jag tycker den är jättehärlig.
Men är det då också?
Då har jag en sista fråga angående rödvin och tanniner. Eller det kommer komma fler frågor om rödvin naturligtvis. Men när man liksom dricker viner och får så här, blir blå om läpparna och tänderna. Vad är det som gör det? Är det också tanniner eller?
Det är färgämnen som ligger i druvans skal.
Yes. Och hur vet man vilket man ska undvika om man ska gå på en dejt till exempel?
Ja, då skulle jag nog inte beställa in det kraftigaste på listan. Därför att ju tätare färg du har, desto mer sådana liksom färgämnen finns det ju i vinet. Så kanske egentligen Amaroneviner, undvik. Bordeaux, undvik. Nej, men, men så...
Så att det är det handlar om, då förstår jag. Jag har alltid druckit fina viner hemma hos dig, Malin. Ska ni ha bra betyg för?
Ja. Du, Jessica, smakar ananas det här, eller?
Här känner jag ingen ananas överhuvudtaget.
Vad smakar det då?
Det smakar väldigt gott.
Ja. Fruktigt.
Mm. Väldigt härligt.
Ja, det var väldigt fint.
Ja, det var det. Vad går vi på nu?
Nu ska vi prova Bonacosta.
Bonacosta.
Mm. Det här är ju C2018.
Mm. Exakt.
Vad är priset på den här då?
Den kostar 105 kronor. Så nu har vi...
Och varför är det...
Bonacosta, jag tappade... Nej, där stod den. Herregud, det är så mycket flaskor jag är typ...
Så berätta, den är alltså 2018, kostar 105.
Mm.
Och varför är den 2018?
Det har att göra med tiden på fatlagring skulle jag säga. Det här vinet har lagrats 6 månader på fat innan man buteljerar den. Så att om den hade skördats då 2019, 6 månader på fat, då hade vi inte fått den här smakupplevelsen. Utan då är det 18 är liksom den senaste årgången för det här vinet. Därför att då var den ungefär färdiglagrad på fat ungefär vid den här tiden för ett år sedan. Och sen har man låtit den ligga och vila på flaskan. Så att, och den här, det här tycker jag är lite kul, för att det har ju varit en stor liksom, trend med att dricka viner från Venet då. Repasso, Amarone, men även Valpolicella. Och Valpolicella har ju hamnat så här lite i skuggan utav Ripasso-vinerna som är mycket mer robusta och smakrikare och kraftfullare. Valpolicellan är ju liksom ursprungsvinet. Man gör det på de traditionella druvsorterna i Veneto. Men den här är mycket lättare i stilen.
Mm.
Vad tycker ni?
Den var, ja, men jag tyckte att den kändes alltså, lätt.
Mm.
Jag måste se, jag har inte riktigt greppat.
Åh, den här var också väldigt god.
Jag tycker att den är
alltså, jag känner någonting. Jag känner något. Men jag vet inte vad det är jag känner.
Känner jag
det är någonting
jordgubbe?
Som urskiljer sig. Vänta.
Jag tycker det. Lite,
sa du jordgubbe?
Lite jordgubbe. Ja. Jag tycker också att det är en hel del körsbär och lite så här skogshallon. Mm. Så det finns, tycker jag, både blå och röd frukt i den. Och sen det jag gillar mycket med vinerna, just Valpolicella-vinerna, det är att de är så, att i alla fall den här är så otroligt fräsch i stilen. Mm. Inte heller så mycket strävhet, inte så mycket tannin, utan rätt mjuk och liksom behaglig. Men här kan jag känna att man ändå har liksom hoppat upp ett snäpp när det gäller vad man vill ha på tallriken till. Modello som...
Jag känner att man kan äta jordgubbe. En otroligt god middag med det här.
Eller hur?
Ja, det andra känns lite mer så här, jag kan gå runt och vara lite minglig, men det här känner jag så här, nu vill jag ha någon riktigt god mat.
Mm. Jo, men nu vill man liksom sitta ner till bords, man vill hänga lite, det ska vara lite så här, man dricker lite innan maten också, sen när maten kommer in så blir det en sån här explosion.
Precis, det här tror jag är verkligen är sånt vin som liksom lite lyfter med maten.
Kan det här också vara lite lockigt?
En fråga. Jag och min man, vi har i vårt hus hemma i Sverige så har vi en vinkällare. Och där har vi massa röda viner lagrade. Och då vill jag bara så här, jag älskar ju viner. Men min man har ett, så här, ett stort vinintresse och han har liksom läst vinkunskap eller vad det heter. Många år sedan i och för sig. Men han har ett större intresse av viner än vad jag har. Vi hade en gång en middag och så öppnade vi en flaska vin, hällde upp det glaset. Det var på den tiden som jag åt kött och vi åt ett rött kött, blodigt. Drack ur vinet och jag blev lite så här, men gud, ska det här vinet kosta liksom 400 kronor eller vad det var för prislapp på den? Och sen åt jag en bit mat, drack av vinet igen och det bara blev en sån här...
Håll käften, wow. Upplevelse.
Ja. Och det var liksom så här, det här är det godaste jag har varit med om i hela mitt liv. Hur kan liksom så här, hur kan smaken förändras så himla mycket från att man liksom tillför mat, eller vad man kan säga.
Men det har ju mycket att göra med de här smakbryggorna som man pratar om. Att fett tar bort liksom upplevelsen av strävhet i vinet. Sött vin med en dessert, då ska alltid vinet vara sötare än desserten, för att annars så tar liksom desserten över vinet. Salt drar fram liksom upplevelsen av fruktighet, så det finns ju massa såna här små sanningar.
Men gud, finns det ingen så här guide om sånt här som man bara kan liksom få?
Jo, Linn.
Ja, precis.
Hon är ju här nu. Det är därför hon är här.
Linn, kan du vara med mig för alltid varje middag och bara sitta bredvid och säga vad jag ska göra och äta och dricka? Det vore helt fantastiskt.
Nej, men man kan ha så små enkla tumregler då. Har man en krallig köttbit som är lite liksom rare eller blodig och man har en ganska liksom fet sås till, då tänker jag typ en gräddsås eller svampsås eller bearnaisesås som vi ofta klassiskt serverar med kött, då ta gärna ett vin som är rätt strävt, och om man då är på Systembolaget, ta den med smakklockan som är liksom på typ 9-10 sådär, så att man verkligen, för den strävheten kommer att tonas ner utav då dels proteinet i köttet men även liksom de här feta såserna.
Just det, du menar du sockerklockan nu? Nej, för på systemet finns det ju en sån här liten rund. Är det då strävhet man ser? Eller
ja,
vad?
Det är lite olika. På vita viner så ser man, nu har inte jag det i huvudet exakt, men då är det liksom syra, frukt och fyllighet. Men på röda viner så är det fyllighet, strävhet och syra.
Okej. Okay.
Så att jag tänker så här,
och man kan, förlåt,
kör om jag du. Tänker med klockan så, har man mycket smak på tallriken, välj ett vin som har mellan 9 och 11 då, på klockan. För då kommer det nog funka bra, för ju mer smaker det är på tallriken, desto mer smak vill du ha i vinet, kan man säga enkelt.
Mm. Och de på Systembolaget, de kan sånt här. De jobbar inte, alltså så här, de... Ja, men jag tänker att
det är
de kanske liksom
jobb.
Så här, Ja, jo, men alltså de som liksom jobbar i en klädbutik kanske inte alltid liksom kan mode, utan de är där för att liksom bara
they want money.
De har service.
Ja, och de,
they need money. Men de systembolaget, de kan vinna.
Ja, de går liksom löpande. De går löpande också utbildningar, så de har liksom fortbildning där de går såna här typer av kurser. Men någonting som jag kan tipsa om faktiskt till era lyssnare, att vill man veta lite mer om vin och mat och vin i kombination och få lite vintips, då kan man gå med i vår vinklubb som heter Klubb Vin Unique.
Jag vill gå med.
Ja, och då går man bara in på vinunique.se och så registrerar man sig där.
Och Vin Unique stavas?
Vin. Och sen unik, men för att göra det lite unikt så har vi bytt ut C mot ett... Nej, K mot ett C.
vinunik med C.
Ja, vinunik.se. Ja.
Gud, vad härligt.
Vad får man då? Får man följa med på vinprovningar? Ja, eller kan man liksom köpa in sig på vinprovningar?
Ja, det bjuder in till det.
Yes. Vi borde starta en egen vinklubb.
Oh.
Du, jag och Linn.
Ja.
Kolla, jag blir så full av idéer.
To be continued.
Ja, så får folk liksom... Var med oss.
Gud, det här är en bra... Det här ska vi spinna på. Ska vi gå på nästa vin innan jag...
Ja.
Ja. Okej, vi ska bara dyka upp det här.
Ja, vänta.
Jag häller ut då.
Gör det. Det här tycker jag var ett toppenvin.
Visst är det härligt?
Ja, det var väldigt gott.
Nästa vin som vi testar, det är Campo Fiorin.
Den är jag så sugen på.
En gammal klassiker, den här gillar jag.
Ja, och det där, precis som du säger, det där är verkligen en liksom urklassiker. Och det var faktiskt familjen Boscaini som släppte den första repassovinet. Och det var just för att Sandro, Mr. Amarone, han ville... Han ville komma med ett komplement, ett vin som var mitt emellan de här kraftiga, superkralliga Amarone-vinerna och de här lätta Valpolicella-vinerna. Så då kom han på att, men varför gör vi inte så att vi låter Valpolicella-vinet jäsa en gång till på torkade pressrester som man använder när man gör Recioto, som är det söta vinet från regionen. Och då släppte de första vinet i mitten på 60-talet. Men sen så kom man på att det blir ju lite sött. Så att det kanske är smartare att ta Amarone-druvresterna som är helt utjästa för att få en lite mer fräschare stil på sin repasso.
Så det här är lite besläktat med Amarone?
Ja, precis.
Det är ett omtalat repasso-vin där.
Jag kan säga att Mr. Amarone själv skulle bli supersur om jag sa baby Amarone. Men oss emellan, oss tre... Så är det ju lite så vi kan profilera det.
Jag kommer inte säga till någon. Men du, det är alltså Masi Campo Fiorin 2016. Mm. Vad kostar den på bolaget?
Den kostar 135 kronor. Mm. Och det som jag gillar med Campo Fiorin, ni får säga vad ni tycker, men jag gillar att den också finns tillgänglig på halvflaska och på Magnum.
Ska jag säga en sak?
Mm.
Jag köper halvflaskor. Just den här Masi Campo Fiorin köper jag jättemycket halvflaskor.
Mm.
För när man bara vill ha så här, äta lite mat typ en vardag, vad slutar jag?
Halvflaskor.
Helt rätt, älskar det.
Jag köper ju Magnum. Yes, ska jag köpa Magnum. Men jag vardagsdricker inte jättemycket. Men så här, ibland vill jag ha rött vin till maten. Och då är de här halvflaskorna perfekta.
Håller med.
Jag tycker att halvflaskor är genialt.
Det tycker jag med.
Men det är också så bra. Ja, men det är superbra om du är hemma själv och bara vill typ ha något glas vin och inte vill öppna en hel flaska.
Men Malin, visste du att Bonacosta som vi provade innan, den finns också på halvflära?
Men då måste jag också ställa en fråga här kring halvflarror. Jag tycker att det är superbra att det finns halvflarror så att man liksom kanske inte behöver köpa en hel flaska om man är själv och är sugen på ett glas vin liksom. Mm. Men nu när jag har dessa viner kring mig, jag kommer inte dricka upp alla flaskor ikväll, det är helt omöjligt. Hur länge kan man spara öppnande flaskor?
Bra! Geni! Exakt vad jag undrade.
Jag tänker, korka igen flaskan, stoppa in den i kylskåpet eller ute på balkongen om man bor i ett svenskt klimat. Mm. För då håller man liksom utvecklingen lite mer stången. Så då har du köpt dig själv kanske en extra eller till och med kanske två dagar extra när det gäller den här mognadsprocessen. Men jag skulle säga, öppnar du en flaska vin onsdag, drick upp den fredag, absolut senast på lördag. Tyvärr är det så kort.
Oj då.
Men gud, så nu måste jag alltså dricka upp, för vi har ju en flaska vin kvar efter detta. Mm. Så då måste vi dricka upp 6 flaskor vin innan 2 dagar.
Ja, det blir körigt. Det är körigt.
Får man ge
men
bort
you
den?
Can do
man
it.
Får ge bort den till någon man tycker
jo,
om.
Men jag sitter ju i karantän. Karantänen släpper om en vecka.
Den är svår.
You can do it.
Men det man faktiskt kan göra för att ytterligare då avstanna processen, det är faktiskt att man har en halv flaska kvar i en full-size flaska. Häll över den på en mindre flaska, för då har du ju mindre luft som du utsätter vinet för. Så då har du vunnit kanske ytterligare en dag.
Får jag fråga en annan grej? Om man har en vinpump, du vet, så här, man pumpar ur luften och sätter på en sån här förslutande kork, hjälper det något?
Oklart om sanningen ska fram. Jag upplever nog inte att det funkar. Det finns ju såna här superproffsiga instrument, koravin, som är som en liten nål som man för ner i flaskan. Och det som händer är att när man sen drar upp nålen, då sprutar den ju samtidigt i lite gas som lägger sig som ett lock. Och då kan man ju spara vinet i flera månader. Det är ju sådana de har på så här schyssta vinbarer och så. Men det har man ju oftast inte hemma. Men det sista då, om man känner så här, åh gud vad tråkigt, nu är det ju måndag och vi fick ju inte i oss de här 6 flaskorna. Häll upp det i små istärningspåsar och lägg in det i frysen, och så kan du använda det till att göra gryta.
Men du, okej, då måste vi har nämligen vin som står så här, som vi har druckit och inte druckit upp, och då har vi det bredvid spisen för att laga mat på. Hur länge kan man då laga mat på det utan att det liksom blir någon form av jäsning eller att det blir jättedåligt?
Jag tänker att tills det börjar lukta vinäger. Nej, men så skämt åsida, där behöver man inte tänka lika mycket på det, för då ska du ju ändå liksom tillaga det sen.
Ja. Okej, vad säger du om det här
vinet då? Vad känner ni för doft kring det här? Jag känner ananas, skämta. Jag känner...
Åh, jävlar, nu spillde jag över hela mig. Nej, jag blev för vild i mitt... Okej, jag känner ändå lite vanilj.
Mm. Jag tycker det är jättemycket körsbär och bigarroer och plommon. Men jag känner också lite den här unsen av så här vaniljton. Och det är faten, Malin.
Ah.
Ja.
Nej, men jag tycker absolut... fruktigt, mycket såhär mogen frukt känns det mer. Alltså lite, den är ju lite inte så mycket kryddkrydd, men ändå lite kryddig.
Känner man lite jord eller?
Jag tycker lite vaniljigt, lite såhär.
Inte jord, nej.
Nej, men jag kan hålla med om det, verkligen. Och den här lite som du sa, så är det varmare eller lite mer mulligare. Det har ju att göra med de här 25% ungefär som är ju torkade druvor. För det ger ju en mer liksom koncentrerad, varmare, rikare smak. Ja, exakt. Så det har ju
med den här... Det är väldigt roligt.
Mm.
Jessica, kan inte du nu säga att det smakar kex eller något sånt där?
Jag tycker att det smakar kexchoklad.
Men där tänker jag så här, man kan visst säga att ett rödvin faktiskt smakar lite choklad. För det har att göra med fatrostningen. Alltså när du rostar faten som man lagrar vinet på, då kan det ge så här nötig karaktär, lite bitter mörk choklad, mjölkchoklad. Det kan ge vanilj, det kan ge kokos. Och allt det där adderar ju en lite liksom bredare, komplexare smak. Sen jag vet inte, kexchoklad, allt är relativt.
Nu kom det, nu gurglade jag verkligen runt det. Och sen så här drog jag lite som i gommen och drog tungan sen i gommen efteråt. Nu kom det lite nötigt, det kom också lite, kanske lite chokladigt. Det var väldigt mycket, nu kom någon form av explosion här.
Alltså jag måste ju säga så här, jag tycker att det doftar fantastiskt.
Mm. Men det är heller inte
men
för tungt.
Men jag vet inte vad det är jag känner doften
av. Nej, men det är härligt.
Liksom. Och det tycker jag är så himla schysst med den här faktiskt ripasson. De har ju inte ens skrivit på att det är en ripasso. Men alltså, den här stilen kan ju vara, det kan vara jättesött. Det kan vara liksom att det känns nästan lite så här kladdigt, vissa repassoviner. Men här känner jag att Mats har gjort ett grymt jobb och skapat en väldigt rik, härlig, opulent vin, men som ändå är fräscht. Så att, ja, verkligen ett matvin för mig. Jättemycket ett matvin, men det kan också gå bra.
Alltså det är helt, helt fantastiskt det. Vad sa vi att flaskan
135
kostade?
135 för helflaskan.
Mm. 135.
Ja. Väldigt gott.
Och så ungefär hälften för halvflaskan och ungefär det dubbla för magnumen. Och magnum är kul om man är lite fler.
Hur funkar det med magnum och lagring och sånt? Är det samma lagringstid för typ både halvflarer, magnum och vanlig flara?
Magnum är ju ett format som man faktiskt har skapat för att långlagra. Och där är ju anledningen till varför magnum mognar långsammare. Det är ju för att flaskhalsen och den liksom luftspalten mellan korken och vinen är ungefär lika stor som på en vanlig 75 centiliter. Men då är det ju mycket större volym vin som då utsatts för syran. Och samma sak gäller då motsatt för halvflaskan. Att de mognar mycket snabbare. För att där är ju hälften av volymen med vin i förhållande till luftspalten. Så att halvflaskor är ju oftast något som man konsumerar liksom yngre. Och till exempel med Campo Fiorin, så har ju vi då redan nu bytt till årgång 2017 på halvflaskan, medan både magnum och vanliga på 2016 och kommer nog vara så riktigt länge.
Ja, den här var grym.
Jag tycker också att det här var ett fantastiskt vin som inte känns för tungt. Det känns ändå lite så här fruktigt och lite lätt fast lite matigare och mycket smak. Men inte alls surt och strävt. Eller för strävt.
Nej, typ så här.
Men alltså jag kan tänka mig att jag fortfarande dricker det här liksom när man står vid spisen och lagar mat. Alltså ta ett glas av det här känns ju liksom inte helt främmande det heller.
Nej, men det är gott med grillat kan jag säga. Det har jag provat. It's good.
Lite smaskigt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi är sponsrade av Annikura.
Alltså Annikura har ju djurkliniker och djursjukhus på 33 platser i Sverige. Alltså mellan Falun i Dalarna och Malmö i söder.
Och här i Stockholm så finns ju ett dygnet runt öppet djursjukhus och Annikura i Bagarmossen där det jobbar veterinärer, sjuksköterskor för att ta emot sjuka djur dygnet runt.
Alltså jag älskar Bagarmossens djursjukhus.
Nej men alltså jag vet, vet du vad som är så sjukt? Nu är ju våren här. Mm. Jag bara tänker på så här, alla ormar, huggormar, alla katter, alla hundar.
Vår katt fick ju säga hej då på djursjukhuset i Bagarmossen. Eller bägge våra katter faktiskt. Den ena av ett ormbett. Jag är ju uppvuxen 100 meter från djursjukhuset. Vad tror jag hängde när jag var liten?
Nej, men du var ju bara där såklart.
Jag var bara där med fåglar hela tiden.
Med alla djur.
Skadade fåglar, skadade insekter. Men alltså det här med ormbett kan ju
läskigt,
bli
ju
riktigt allvarligt. Särskilt för hundar. För huggormen hugger, injicerar ofta samtidigt gift. Och det här kan ge extremt allvarliga skador.
Men vad gör man då om hunden blir biten?
Alltså man ska försöka hålla hunden så stilla som möjligt och bära hunden om det här är möjligt. Alltså, tror du att jag har googlat sönder det här?
Så att inte giftet sprider sig?
Ja. Och sen så ska du såklart kontakta en veterinär så snabbt det bara går för att få vård.
Alltså in och läs om alla tips och råd för dig och ditt djur på annikura.se. Och det är alltså annikura.se.
Och jag skulle rekommendera att lägga in telefonnumret i din mobil. För att när det händer något,
såklart, bra.
Då vill du inte lägga tid på att googla.
Nej.
Så att gå in och läs på annikura.se. Det finns mycket att lära där.
Tack Annikura.
Tack Annikura.
Okej, Linn, vi går på sista flaskan. Det här känns ju som någon form av så här, hoppå, helig gral här.
Ja, men det här vinet har jag längtat efter sen vi pratade om att göra den här vinprovningen.
Ja, nej men alltså Amarone är ju, det är ju liksom, när vi vill ha finmiddagar, då köper vi alltid Amarone.
Nej men Jesus Christ.
Berätta, vad dricker vi?
Ja, nu dricker vi Costa Sera. Och det här är ju faktiskt som du säger, lite top of the pops. Nu liksom kröner vi provningen här med liksom mest största vinet. Och det är ju faktiskt så också man ska bygga upp en vinprovning, att man börjar liksom lättare och jobbar sig uppåt. Så det kan vara bra att göra om man vill liksom arrangera en provning hemma. Men Costa Sera är en Amarone Classico. Och det var faktiskt så att Masi var den första som släppte en Amarone på bolaget redan på mitten av 90-talet.
Förlåt, både jag och Jessica, vi hör ingenting vad du säger. Vi sitter och tittar på vinet och båda två bara... Ja, förlåt, fortsätt Linn, det här var...
Costa Sera är Masis flaggskeppvin. Och de släppte ju också faktiskt Masi den första Amaronen på bolaget redan på 90-talet. Men Costa Sera är det vinet som har levt sig kvar länge. Och just nu provar vi årgång 2015. Och det...
Jag noterade det. Det står 2015 på flaskan.
Och lite...
Och varför?
2015, dels så klassar man ju de olika årgångarna när det är på den här nivån. Och 2015, Jesus. Om ni tittar ovanför 2015 så ser ni att det är 5 små röda stjärnor. Och det...
Det borde vara 10.
Nej, men 5 är max. Så det här...
Ja, men alltså, jo precis. Och det borde vara dubbelt för att det här var så gott. För jag tog en klunk här nu. Det är så gott, det här vinet. Så att jag smäller
och av. Och där kan jag faktiskt säga att om vi skulle ha haft nu karaffer och hällt upp det här i en karaff. Prova det igen nu ikväll till middagen. Det kommer ha blivit ytterligare magi, kan jag säga. För då öppnar det upp sig mycket mer och man känner mycket mer smak och doft. Men 15 är en sån här superhypad årgång. Så det här är en långlagrare. Så att nu, om man inte då är vinörd och har koll på årgångarna i de olika vinregionerna, så har ju de hjälpt till här nu med att sätta 5 stjärnor. Så då vet man, okej, det här ska jag lagra.
Men är man då liksom safe ifall man köper 2015 gällande alla viner? Eller är liksom, är 2015 en generell så här superårgång, eller gäller det liksom bara Amarone?
Det beror lite på...
Det är väl lite
på...
dyrare flaskor, eller?
Ja, men framförallt faktiskt så beror det lite på vilket land vi är i. Så att jag menar, 15 kan man säga generellt var en bra årgång i Italien. Sen kanske det inte alls stämmer i typ Sydafrika, för de liksom... Ja, det är en annan tid för skörden helt enkelt. Eftersom de är på andra sidan jordklotet.
Men ska jag lagra det här vinet?
Men det tycker jag. Alltså, det som Masi har gjort med sin Amarone, det är ju att de släpper ju den när den är drickmogen. Så man kan dricka den nu. Men det som är lite kul är att vi har ju också parallellt 1999 från Masi som vi också saluför på Systembolaget. Inte i alla butiker, men den finns i selekterade butiker. Och det är ju också Costa Sera, samma vingårdslägen. Så att där kan det vara lite häftigt att se vad händer med ett vin på de här 16 åren. Och det kommer vara en helt annan upplevelse. Det får vi ta i vår nästa provning.
Ja, men hur länge kan man då lagra det här 2015? Alltså, i 16 år?
Absolut, absolut. Mm. Jag skulle nog säga att det här kan man nog lagra i 25 år från 2015. Kanske i 35 år till och med.
Men du, jag tänker att nu tar jag en klunk.
Om jag inte hade öppnat den här, vänta, om jag inte hade öppnat den här flaskan, då hade jag kunnat lagra den 16 år framåt. Absolut. Och nu måste jag dricka upp den inom 2 dagar.
Stressigt.
Lilla alltså, dig. Lillosås.
Jag lider inte. Det gör jag inte.
Men får jag säga en sak nu? Jag kommer ta en klunk, luta mig tillbaka och göra som min svärmor. Jag kommer njuta. Men alltså du, Lin, berätta, vad kostar den här flaskan? Nu njuter jag, så stör inte mig. Jag njuter, vänta.
Den här flaskan kostar 299 kronor och det är ju kanske lite mer än vad gemene man normalt sett lägger på en flaska. Men jag tänker, jättekul gå bort present, jätterolig bröllopspresent. Man kanske har några kompisar som träffades för 6 år sedan och ska gifta sig i sommar. Man kanske har någon som fyller jämt som man vill liksom lyxa lite med. Det som är kul är att den går, man kanske har ett barn som föddes 2015, man vill köpa några flaskor att lägga undan så de här barnen kan få njuta av på deras 18-20-årsdag.
Är det här det ultimata gå bort vinet? För sånt vill man, vill ha såna tips, för att det är ju liksom lite så här, när man går hem till någon så vill man ju gärna ta med sig någonting fint.
Ja, och vi har också kompisar som är så här, de kan så mycket om vin och de är lite så här, de har typ allt, och då vill man ju komma med någonting som ändå är lite så här, jag har tänkt till.
Jag tänker att det är faktiskt rätt trevligt då med en flaska vin, och särskilt nummer 1 i den här prisklassen. Man har ändå lagt nästan 300 kronor på ett vin, så det visar ju att man liksom bryr sig.
Har koll.
Ja, och har koll. Ja. Amarone känner alla till. Vill man köpa något annat än en Amarone kan man ju alltid köpa en champagne eller kanske en Barolo, som också är ju från norra Italien, kraftigt rött. Men det här är ju kul just för att det går att dricka nu, men du kan också spara det. Sen just Costa Sera.
Vilken champagne skulle du säga då?
Då skulle jag definitivt ta Louis Röderer. Nu råkar ju vi importera det, så jag är lite
palisk.
Men...
Och den som är lite rosa.
Deras rosé. Så härligt. Nej, men Costa Sera kommer ju också med en liten sån här fiffig presentförpackning. Så där behöver man ju inte ens liksom slå in den, utan det är bara presenten är klar.
Det är smart.
Hur ser den presentförpackningen ut?
Det är som en liten mörkare kartong. Där det då står Costa Sera och lite sådär tjusigt, snirkligt.
Sånt gillar man ju faktiskt.
Ja, verkligen.
Men då leder det mig till nästa fråga angående bästa gå bort viner. Om jag nu har en middag och så kommer mina gäster hem till mig och så har någon med sig den här fantastiska Amaronen. Måste jag öppna den då?
Jag tycker faktiskt man kan säga så här: åh, är det tanken att vi ska ta den nu eller får vi spara den? Så att man liksom...
Men om man känner att man vill spara den då?
Då säger man bara så här: åh gud vad härligt, den här stoppar jag i mitt vinställ. Och så får man bara vara lite fräck.
Men jag har så många andra fina viner som jag kommer bjuda på här.
Men
och
jag
sen
har
så
ju
kör
nu...
man liksom alla.
Eller så bara, här har jag ju luftat vin i 24 timmar till er. Så den här lägger jag på lite lagring.
Exakt. Men jag hade så gärna velat öppna den. Men nu har jag tänkt ut en meny här till er.
Ja,
perfekt.
Jessica, vad känner du här? Ingen ananas, säger jag.
Nej, alltså jag känner 100% kärlek.
Ja, exakt vad jag skulle säga.
Nej, alltså jag känner att det doftar fantastiskt. Men det som jag blir så himla förvånad över är att när man doftar på den och smakar på den så är det som att dricka bomull. Alltså den är så mjuk när man dricker den. Len. Den är helt fantastisk. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är speechless.
Nej, men det här är ju en annan nivå. Det här är ju nog helt... Det här är ju liksom... Wow.
Men dels så har man ju här ett vin som är... Man har gjort det med tanken att det faktiskt ska ligga ett par år på flaskan. Så nu är vi ju 5 år efter skörd. Och det jag tycker är lite härligt... Den har ju fortfarande väldigt mycket så här fin körsbärsfrukt. Alltså... härlig, varma bigarroer, plommon, lite så här chokladig avslut, men jag tycker den här har också börjat komma in lite i den här nästa nivån som man upptäcker med vin som har legat en stund, att den börjar få lite, lite härliga så här, jag ska inte säga löv, men att man börjar känna någonting annat. Mm. Det är lite dovare smaker också.
Är det jorden?
Ja, men alltså lite som det som du var inne på.
Jag tänkte säga mullbär, men jag fattar.
Men lite så här, ni vet när man går genom en skog i tidig höst. Det börjar
höstlöv
komma lite så här, härliga, murriga liksom toner.
Den är fantastisk. Men du Linn, vad händer om vi inte hade druckit den nu utan hade sparat den, säg, 5 år till?
Då hade de här mogna tonerna som jag snackade om alldeles nyss, lite mer det här svampiga, multna löv, lite mer kanske stalliga inslag som man säger, de hade blivit mer framträdande. Yes. Och typ katrinplommonen och körsbären och det hade liksom dämpats mer. Sen hade också vinet hade upplevts mindre kraftigt också. För att den här strävheten försvinner lite i takt med lagringen också, även om det är på flaska.
Och vad äter jag liksom till en sån här ändå kraftig liksom amarone?
Här behöver man ju en väldigt smakrik rätt, känner jag.
Det är ju inte fiskpinnar.
Nej,
liksom.
Nej, fast det går. Jag känner också att alltså, man bara kan dricka
det. Vi sa ju ändå att man kan ju liksom dricka allt gott som man äter till det man tycker är gott. Så har vi inte
så,
det funkar ju.
Exakt.
Men om man ska liksom maxa upplevelsen, tänker jag.
Jag tänker att då får man nog gå på den här liksom köttbiten och se till att man verkligen har en kraftiga smaker till tomatsallader, bakade grönsaker. Mycket smak. Och är man vegetarian?
Jag som är vegetarian. Precis. Funkar det liksom med, om jag går ut nu, tänder grillen, grilla grönsaker, gör en magisk, alltså så här, i ugn rostade romantomater med olivolja och salt.
Gott. Ja, och jag tänker så här, varför inte typ grilla lite halloumi, alltså köra mer.
Jag älskar halloumi.
Halloumi har ju, tycker jag, den här härliga liksom köttiga konsistensen och också massa sälta. Och amaroneviner är ju superfruktiga. Så att sältan i halloumin kommer bli en superkompis med det här vinet. Därför att de kommer liksom ta ut varandra lite. Så att det kommer bli jättehärligt. Grilla aubergine, massa smak.
Ja, jag kände aubergine.
Oliv, tapenad som tillbehör. Alltså mycket smak. Men sen kan man ju också, lite så här historiskt har man ju kört mycket så här ostbrickan och amarone. Och då tänker jag lite saltare, hårdare ostar. Jättegott.
Alltså jag säger bam, bam, thank you man.
Jag säger att jag äter det till, dricker det till allt, menar jag. Herregud vad gott det är.
Men Gullin, jag tycker att det här var helt fantastiskt. Alltså vilken expertis och kunskap du har. Det var väldigt matigt och superspännande och kul.
Tack snälla för att ni bjöd in mig. Jättekul.
Jag hoppas att
jag
gör
igen. Det här är inte första gången.
Nej.
Och Malin, vi borde göra det här med ett gäng lyssnare.
Jag vet, jag känner också, jag vill ha liksom lite mat till det här också. Men det kan vi spinna vidare på.
Ja,
men ska vi
det
säga,
ska vi göra.
Ska vi säga tack till dig, Linn?
Tack så mycket till er, jättekul att vara med.
Stort tack. Ja, det var helt fantastiskt. Och gud vad du kan, jag känner att jag har lärt mig mer. Och blivit lite fnittigare.
Härligt. Och det är också väldigt kul att Linn kommer flytta hem till mig eftersom hon ska vara hemma hos mig varje middag och ge mig vin och mattips. Fantastiskt!
Ja, jag vill flytta till Spanien.
Ja, det är också fint.
Nej, men vet du vad, Linn?
Gud,
en applåd.
Härligt. Ja, vi kör en applåd.
Tack så
jättemycket. Jag har också spilt amarone på min sons matteläxa. Jag tror inte att han kommer uppskatta det lika mycket som jag. Men ja, det är sånt som händer.
Underbart.
Tack.
Tack. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.